Podplay.
Hallå, kära lyssnare. Och Ann Söderlund, så skönt att du är tillbaka i min säng. Jag är alltid otrygg när du är på annan ort när vi ska podda.
Nu är Emma. Vi är inte så långt ifrån varandra.
Nej, verkligen. Nej. Inte. Verkligen
det är
inte.
Mysigt att sitta i den här sängen.
Ja, det har liksom blivit vår poddinstitution under corona.
Jag tänker så här, är det så fräscht att jag sitter... Är det här Joels sida?
Ja, det är Joels sida. Han är ju också en basilrädd människa. Han kanske inte älskar det där.
Nej, men han har aldrig sagt något.
Nej.
Jag kanske får ta med en plast.
Prasslar.
Inlämnade plast.
Eget lakan. Du har ju också suttit under täcket vid x antal tillfällen.
Ja, men det har inga problem. Jag kanske ska sova naken.
Ja, det kommer han uppskatta.
Det kommer han verkligen uppskatta. Hur länge är han naken? Det där tycker jag är så roliga insikter när man är två kvinnor på fjällsemester och ska basta.
Ja.
Förfallet. Förfallet.
Jassa.
Jag tycker alltid... Det är så roligt. Men det är någonting med bastu. Jag vet inte. Det är någonting som för så här känslan tillbaka till 70-talet och rejäl buske och svettas. Jag vet inte. Jag tycker att jag känner mig fri i bastun.
Kalla för dig själv.
jag tycker det finns ett läge. Det finns antingen hatar man eller också älskar man att basta.
Ja.
Ja, ja.
Ja, och jag förstår vad du gör.
Jag älskar bastu.
Ja, jag älskar bastu. Man ser det på dig. Skulle jag säga så här, det är där som en kvinna som tycker om att basta, så skulle jag få rätt.
Men det är så roligt. Jag är väldigt fri i min nakenhet.
Mm. Jo, tack. Vi har alla fått erfara. Oavsett om jag uppskattat det eller inte.
Det bryr jag mig inte om.
Nej.
Spelar jag tillbaka bara. Hur som helst. Men så, den enda som vill basta med mig är ju Ossian. Min äldsta son, han är också en
bastar. Bastar ni nakna tillsammans?
Nej, jag är naken. Eller, jag sitter med en liten handduk och han sitter i kalsonger.
Ja.
Ja. Men sen går jag ut och duschar. Då går jag ut och duschar naken. Och sen ska han ut och duscha. Då säger han så här, kom inte ut på ett tag nu. Så jag får vara i fred. Och liksom, ja. Ja, vad han nu ska göra. Men det slutar, klarar jag inte mer. Jag bara sitter så här, jag måste klara några minuter till. Så jag går ut då. Och då blir han ju så upprörd.
Ja, men det förstår jag.
Ja, men ett litet skärtament. Då blir jag så här, jag vet inte
riktigt. Nej, men jag skulle inte heller vilja vara naken med min mamma som vuxen.
Nej.
Eller semivuxen.
Men, nej, jag fattar. Men ja, nej, det kanske är. Men jag säger så, vad ska jag göra? Vill du att jag ska säga, vill att jag ska dö på ett värmeslag för att inte jag ska se din skärtament? Jag har ändå fött ut dig. Så är det på dig, så är det på dig. Då säger jag, det är bra att du är det på mig. Jag vänder på det liksom. Att det är bra att han irriterar på mig, att han inte bara tycker att jag är perfekt liksom.
Du är så jävla manipulativ.
Det är inte farligt. Nej, men jag tycker att det där är svårt. För att jag är själv uppvuxen med liksom en nakenhet som är naturlig.
Ja.
Och jag vet inte, jag tror inte jag har haft någon kar som har varit lite så här, oj, nu ska vi hålla för lite och sådär. Är det vanligt?
Nej, men alltså, Joel,
jag har haft många karar och jag tycker ingen har varit särskilt blyg.
Nej, alltså... Både Kalle och Joel, ska jag erkänna, är liksom förbluffade över min nakenhet. Eller min bekvämlighet till nakenhet.
Mm.
Och jag tycker jag är ganska lite naken. Jag är naken in i sovrummet och jag är naken i toaletten. Och sen så heter det, kan jag vara transporten mellan toaletten och sovrummet. Men däremellan så är jag inte naken speciellt mycket. Men de tycker att jag är, framförallt Joel, tycker jag är fruktansvärt naken.
Mm-hmm.
Han, jag tror aldrig, alltså jag ser hans rumpa ibland, mm-hmm, bakifrån. Det är inget naket som sker där.
Men gud, och ändå kan han vara så här crazy and wild in the sack.
Absolut.
Jag får inte riktigt ihop det. Jag får inte ihop människor som är så olika. Alltså som har så här, två så stark diametrala motsatta sidor. Jag är uppväxt med en far som så här, ja men du vet.
Han men hans så... nakenhet är kopplat till sängen och sex.
Jag fattar. Men ja, nu har jag någonting på spåren. Min pappa var ju liksom naken och fri. Och till slut så sydde mamma en liten kjol till honom.
Vad säger du nu?
Ja, men en liten flanellkjol som han kunde gå och ha då. Han tyckte det var så jobbigt att ha då handduken åkte ner och så då sydde hon en liten kjol med knapp. Jo, så han kunde ha, så vi slapp se honom varje morgon med sin lilla pullfupp och den här stora magen skärtamenta ner till liksom bryggan hoppa i. Så då fick han ha den och då kunde han knäppa upp och så kunde han sätta på den så träddes den inte av.
Det här är det roligaste jag hört. Manskjolen.
Sen sydde han också snopppälsen. När han frös och nio när han slutade åka längd i spåren i fjället, då frös han om snoppen. Den blev så liten och kall. Då fick hon sy en liten snopphållare av kaninaskinn. Så man fick stoppa ner den snoppdomten i och sen så...
Du skojar med mig. Nej. Du skojar med mig. Att hon har sytt en snoppstrumpa i kaninskinn till din pappa så han inte skulle frysa om noppedåni. Och den stoppade han sen in i ett par kalsonger? Eller var han...
Ja, han stoppade in, så för han hade liksom stoppat in en snopp i lilla värmekitten.
Det här
så
är det roligaste jag har hört. Men, är det här liksom ett vedertag? Du pratar om det som att det gör alla föräldrar.
Jo, men är det inte så att allting som har skett i ens familj när man är liten, så när man pratar om det så framstår det som helt bizarrt. Men det tycker man ju inte... Men om de små egenskaperna i sin egen familj.
Nej, men de egna små reglerna.
Men det är lustigt tycker jag.
Det är väldigt lustigt.
Men det jag tänker är att det finns ju två olika... de som särskiljer sexualitet och nakenhet. Som din man. Men i morse så som Mattias och knäppte kortan naken. Jag bara... Okej, men ska vi inte jobba ändå med kanske små kalfjupper och sen sätta det på oss.
Men varför säger du, hur har du mandat att säga det som alltid springer runt som trollmor?
Det är sant. Men det kanske är så att han...
Du är ju bekväm med din nakenhet. Ska du verkligen utsätta andra för det om du inte vill bli utsatt för andras nakenhet?
Ja, men jag tycker bara att det var roligt att han stod med finskjorta och sen lilla schnabeluni. Att han var bara en rolig bild.
Ja, okay.
Nakenhet är ju roligt.
Ja, absolut. Jag var på toaletten med en tjejkompis som är extremt oblyg. Och då sitter jag ner och kissar och hon står upp och pratar. Och då har hon på sig svinsexiga underkläder som hon vill demonstrera för mig.
Mm-hmm.
För hon vill berätta då att strumpebanden, de ska man ha under trosorna där det står liksom,
okay.
Och inte över. Så då drar hon då demonstrativt ner trosorna, vilket betyder att jag då har hennes mutta ungefär 30 cm från mitt ansikte. Och jag blir så oerhört stressad av det där, för man sitter ju också fast på en toalett så man kan ju inte, man kan inte värja bort sig tillräckligt länge. Och hon var väldigt bekväm med sin nakenhet.
Mm-hmm.
Och jag vill inte få nakenhet kastad i ansiktet på mig på chockerande sätt. Däremot i utrymme som en bastu där nakenhet känns 100% naturlig. Där är inte nakenhet problematisk alls.
Men jag tycker det är ganska intressant. För när jag var vältränad den korta passagen mellan snokfarbrorn och Mattias.
Ja.
Då hade jag ju liksom en kropp som jag var så här: okej. Okay. Ja, men så slängde jag i väggen typ. Jessica Almenäs. Alltså nej, men inte slängde i väggen. Men det var ju en väldigt vältränad kaliber. Och då var det väldigt härligt tyckte jag att flånta min kropp.
Att visa upp sin
nakenhet. Ja, att stå i bikini direkt. Och då hade jag liksom känslan av mig själv som en varelse som tyckte om... Jag blev exhibitionist, kroppsexhibitionist helt plötsligt.
Ja, men jag förstår
det är jag inte längre.
Jag har verkligen tänkt på det här flera gånger. För jag tänkte på mina skäringar som jag återkommer till utan någon outgrundlig anledning. Nej, men för hennes relation till hennes kropp.
Mm.
För när hon var liksom lite mer hullig, kan man säga så. Mm. Då var hon ju väldigt liksom mycket roligare på scenen. Och mer bekväm i sin nakenhet. Så tänkte jag också på mig själv i sådana situationer när jag har varit lite mer, haft lite mer hull i livet. Att då blir liksom nästan kroppen som en fatsuit. Förstår du? Som man sätter på sig. Och då är man liksom inte... Då är det inte det något farligt. Därför jag tänker på Celeste Barber. Där. Det är inget farligt för dem att visa upp sig. För de tycker liksom inte att kroppen är på riktigt. Sen när jag gick ner i vikt efter vi separerade och alltihopa. Och blev ganska snygg i kroppen. Liksom.
Enligt dig?
Enligt mig.
Ja, men enligt gängse värderingar.
Enligt gängse värderingar. Kände jag direkt att då var min kropp... en annan typ av kropp. Så där kände jag en större blyghet med min kropp. Samtidigt jag försökte framhäva den. För att visa, kolla vad fin jag är. Mm. Eller känner mig. Så jag var ju egentligen mer bekväm i min nakenhet. Eller i min kropp. När jag var större än när jag var mindre. Men jag var mer stolt över min kropp. Men var tvungen att dölja det. Eller framhäva det på rätt sätt.
Jag fattar. Men jag tror också att man... när man har fött många barn som jag gjort, så tror inte jag att man riktigt följer med heller hur kroppen förfaller eller hur de går tillbaka lite. Jag är liksom väldigt svårt att vara så här, se min kropp för vad den är. Ja. Förstår du lite vad jag menar? Och det var så intressant, för en ganska ny så här, tjejkompis sa till mig så här: men du är så cool, Anson, för några veckor sedan. För så här, som i somras så här, men du med din navel med brock och så här. Men hon sa ju inte så här
för att pika dig.
Nej, hon sa bara så här, när du bara hoppar ut i vår pool i bikini. Jag var så här: wow. Jag var så här: jaha, vadå? Hon menar så här, jag var en modig kroppspositiv människa som var så här: spelar roll om jag har mage och den här naven och liksom inte är perfekt just nu, bla bla bla. Jag vill bada nu, jag hoppar ner här i bikinin. Sagt det, då blev det en grej för mig. Uh-huh. Och jag har tänkt på det flera gånger. Jag bara, men gud, går jag omkring och säger, tror folk att jag gör det som en såhär, här går jag omkring och tror att jag är lite het i min...
Här är jag kroppspositiva Ann.
Ja, precis. Då blev det liksom en värdering i som jag inte ens har tänkt på.
Vad intressant att få en värdering som egentligen är något positivt presenterat för sig som sen blir något negativt.
Men antivärdering.
Ja. Det har ju varit en händelserik vecka.
Mycket, mycket.
Mycket. Vi har Meghan och Harry. Ja, vi har Meghan och Harry som har talat ut i 2 timmar med Oprah Winfrey. Vi har kollat på det material som jag har kunnat sett. Och sen var det Mello i helgen. Grotesco gjorde en liten härlig återkomst.
Väldigt roligt.
Väldigt roligt.
Påkostat som satan.
Ja, och sen är det ju även, måste ju ändå fortsätta den här Bianca-gate på något sätt. För det har ju hänt grejer.
Ja, det finns ju ingen som inte har pratat om det.
Nej, och vi kan ju lite lyssna på vad vi sa förra veckan, för vi förutspådde ju lite nästan exakt vad som skulle ske.
Precis.
Kanske det är jättebra att Bianca liksom belyser det här då utifrån det perspektivet som hon valde att göra. För att det skulle skapas en samhällsdebatt om det. Men det blir ju så jävla snett på. Och nu kommer ju bara diskussionen, vet ju både du och jag, sluta i att det kommer handla om någon form av näthatsdiskussion. Och inte alls egentligen pudens kärna. Ja, det var mycket snack om Bianca Ingrosso här sista veckan, och som sagt, stor social mediedemonstration har vi sett på flera kanaler. Men bara för att så här backa bandet lite och försöka navigera i vad som har hänt, jag tycker det är sjukt bra att folk ställer sig upp mot näthatet, men vi måste ta reda på vad det är som har hänt egentligen. Allt började med ett ganska kaosartat bråk i Wahlgrens värld mellan Bianca och Pernilla, där Bianca är, ska man säga, oproportionerligt arg på Pernilla.
Om du är arg på mig, våga vara arg med mig. Sitt inte med den där blicken. Alltså, jag vågar i alla fall visa att jag är arg.
Jag vill gärna bli vänner och lösa det här.
Men det kommer
jag
inte bli.
Nej, men alltså, Bianca, jag blir helt knäckt. Du kan inte... Jag bara känner att jag...
Ska du gråta nu?
Ja, för att jag är helt... Jag bara går trunt.
Ja, jag är ledsen att du inte har förstått.
Jag har så mycket agg och det är så mot alla. Och jag bara...
Nu räcker det. Alltså, nu räcker det. I den här situationen, jag är inte din dotter längre. Du är inte min mamma. Alltså, jag menar inte så, jag menar så här. Jag är en vuxen människa som säger på riktigt nu. Nu räcker det. Det räcker.
Men det är därför jag...
Jag har bråkat om det här för att du glömde bort hundarna. Det räcker.
Okej, så allt det här är mitt...
Det har jag inte sagt. Jag har sagt att det hade inte varit ett problem om du bara hade kommit ihåg hundarna och inte bokat in en resa till Sandhamn.
Nej, men till slut så orkade jag inte faktiskt.
Jag kan ju hamna lite i den här liknande typen av bråk med min äldsta, just det där så här att man inte är liksom tillräckligt ansvarsfull. Och så liksom försöker jag förklara så här: okej, älskling, men då kan du ta över de här grejerna. Att man till exempel inte vill göra det som hen vill göra då. Så, men du kan bara släppa taget om de där grejerna, så kan vi bara hitta på något roligt. Så kan man förklara så här: ja, men vem ska betala hyran? Och, ja, du vet, sådana där grejer. Men det här tycker jag är så här... Jag mår så dåligt när jag ser det här. Jag vet inte om det är så att flickor och tjejer och mammor bråkar på ett annat sätt. Men det här sättet har jag aldrig ens varit i närheten av med mina barn. Alltså, jag kan inte ens identifiera. Jag tycker det är så hemskt att jag vill bara hoppa in i rutan och ta Pernilla därifrån och krama henne och typ nypa henne i örat. det här är Bianca och säga så där gör man inte mot sin mamma, man visar respekt.
Det här är problemet också, vi vet ju inte vad som har hänt tidigare. Nej. I historien och Pernilla var ung,
det är så jag känner bara.
Fick Bianca och liksom det kanske det var ju inte så här sätt att säga sitta och hitta på oförrätter åt höger och vänster, men det kanske inte alltid varit så lätt och det vet väl alla som har döttrar att mödrar och döttrar kan clincha på ett sinnessjukt sätt liksom. Jag känner igen den där trombhastigheten, hur något litet kan ta fart och bli väldigt stort för min egen dotter. Mm. Där hon kan liksom helt plötsligt låsas fast i någon form av, vad ska jag säga, vinkelvolt i tanken liksom, och inte komma därifrån. Och sen går den där vinkelvolten fortare och fortare och det tar bara fart.
Jo, men jag tycker bara att det är så sorgligt att Pernilla sitter kvar. Jag tänker så här, det är klart att man har rätt att bli arg och det är döttrar och mödrar och det är liksom, man kanske vill göra sig fri eller man kanske är besviken på någonting. Men då skulle jag nog säga så här, vet du, jag går iväg härifrån och sen så får vi ringa sen när allting har lugnat ner sig lite. Det bara, hon blir bara mindre och mindre och ledsnare och ledsnare.
Ja, nej, men det är ett jättehemskt bråk att bevittna. Och sen så tycker jag liksom, det är det här som är både det fina och det hemska på ett sätt med den här typen av docu liksom. Om man ska vara med och ställa upp i en sån här serie, då får man ju vara 100%
transparent. Ja, jag fattar.
Och liksom, sen så får man ju se till situationen att de lever ju inte ett normalt svenssonliv. De lever extremt liksom påfrestande liv åt alla olika håll. Och nu är ju inte Bianca heller som alla andra döttrar, det är inte fler så många döttrar som omsätter mer än en själv vid 23 års ålder. Liksom.
Nej, men det här är också så här, om vi ska titta på lite med förlåtande linser, så handlar det ju om att innan man själv har en familj eller ska försörja någon eller har liksom ett entourage att på något sätt ta ansvar för, så är det väldigt svårt att översätta det till sina barn.
Precis.
Det syns ju inte allt man gör. Det är lite så här, man åker till fjällen, ungarna sätter sig i en bil liksom. Gud vad mysigt, man kommer fram, det står ett mysigt hus där, liftkortet fixade, bla bla bla. Det är liksom timmar av arrangemang och hårt jobb för att få till det där. Och sen får man ju säga tack för resan, vad fint. Det menar inte att de är otacksamma, men det är ju bara erfarenhet som kan på något sätt lära människor om hårt arbete. Så att det, ja, det är mycket man inte visar för sina barn. Och det ska man väl inte kanske.
Nej, men och sen så tror jag också att just när man är liksom 20 någonting, man har bara sig själv, man har sina egna pengar, man kanske inte mår så bra på andra sätt. Mm. Så är ju mamma också en perfekt ventil att så här ta ut skit på.
Mm.
Jag vet en kompis som bröt ihop egentligen för en, på en middag utan någon anledning, där vi pratade liksom om en tredje persons relation. Hon grät, men egentligen så kanske hon grät för sin egen relation. Mm. Alltså att det kan ju ta uttryck däremellan liksom.
Ja, ja.
Man använder vissa saker som en ventil.
För, jag fattar. Ja. Men jag har inte riktigt tänkt med på det här. Men
nej,
vad
det är ingen som är förvånad
över. Så mycket med fjällningen.
Ja,
men vad har fått för reaktioner?
Nej, men det har ju fått jättestarka reaktioner. Och bland annat så har ju en tjej då som heter Sara Bolaj, som har varit med i Ex on the Beach, reagerar ganska starkt. Tror Bianca på det här. Och det visar sig så, och Bianca blir jättesårad av det här, så hon gjorde då en vlogg med rubriken "Kändis jag är riktigt jävla besviken på", eller något liknande i överskriften. Och då var det här då riktat till Sara Bolaj, som då påstås enligt Bianca har sagt: "Sara Bolaj, som jag helt tappar respekten för. Hon skrev ut att det var pinsamt hur jag beter mig mot min mamma. Men hon förstår inte hur relationer kan se ut med en bakomliggande historia." Så det var inte Sara Bolaj som hade skrivit det här.
Vem var det då?
Det var Saras fanpage. Där var, man vet inte vem det är som har skrivit det här. Och då pudlar då Bianca på sin Insta-stories genom att bara retweeta den här misstaget då som har kommit till henne. Och så inte så mycket mer med det. Men det som har skett innan är ju det här bråket med mamman. Det är den här kampanjen för Deodoc. Och nu det här, där hon får jättemycket skit utav folk som är så här, fast det är ju inte Sara som har sagt det där. Och det här då resulterar i någon form utav hatstorm, som då Bianca blir jätteledsen för. Och sen går liksom x antal influencers ut och pratar om näthat. Jättebra. Såklart att det väcker debatt, och folk, när såna här saker sker så tenderar ju folk att inte kunna hantera sina ord i sociala medier.
Men vadå,
medier.
De här Insta-influencerna, de gick in, var det för att försvara Bianca?
Ja.
Aha, okej. Okay. Mm. Nej, men jag förstod inte vad syftet var.
Nej, och du säger, det är klart att det är jättebra att debatten om näthat väcks. Men då måste jag bara ställa den andra frågan. När en person med en sån här stor plattform gör såna här saker. Och det är liksom, för ett kan jag tycka så här, hon har så mycket cash. Hon skulle kunna skita i både vlogga och göra reklam för det och dock. Det är ju en grej. Om man inte vill. Mm. Förstår du? Är lite beroende av uppmärksamheten på det sättet. Så det skulle vara ett sätt att komma bort från konflikter. Nummer två är ju så här, alltså Wahlgrens värld är ju på gott och ont liksom. Det har ju gått, det är en extrem framgångssaga. Det har ju bara fallit dem väl ut. Men ibland så händer ju även såna här grejer när man visar sidor som man kanske själv inte är så nöjd med alla gånger. Och då kommer det få väcka en reaktion hos folk. Och sen, ja, och så, jag kan inte bara helt rent säga så här att Bianca är oskyldig till allt som har hänt.
Nej, men jag tycker du sa någonting väldigt bra, att oftast när man gör bort sig både i och utanför SOSMED så beror det ju på, ja, precis, det, liksom, det finns någonting bakom, man mår inte bra eller det, liksom, det är någonting som pressar en. Det är ju väldigt sällan som folk ett snackar skit överhuvudtaget, två är elak mot någon annan, tre hamnar i clinch om det inte är att det beror på någonting i ens mående. Har du någon sån här clinch-grej som du ångrar, som du har gjort i sociala medier, som du bara poppar upp? Jag vet inte om det liknande liksom.
Ja, men absolut, att saker och ting har kunnat tagit, alltså någon har lyckats trycka på en punkt som varit jävligt öm. Och sen så har jag då använt min sociala plattform för att agera mot den personen, och sen får man 10 000 fall skit tillbaka. Så är det ju alltid att hantera drev i sociala medier. Alltså det du liksom slänger upp på volley, du får ju 10 000 bollar i en smash tillbaka liksom. Så, och det får man ju vara beredd på, och därför blir det ju också extra viktigt, och speciellt personer som Bianca som är liksom, hon är ju superstark, jätteskör i ett liksom, hon måste ju vara försiktig med sitt hjärta liksom. Så man får ju verkligen välja att ta sina krig. Sen förstår jag att alla typer av influencerskap när det kommer upp på sådana bizarra följarnivåer, det är svårt att hantera. Det finns liksom ingen ansvarig utgivare där som står och är ditt skyddsplank, utan det är du. Det är du som ska läsa alla de där DMs, det är du som ska se dig själv retweetad som en superfitta eller vad det nu må stå liksom. Och även fast liksom det inte är så känns det ju.
Ja, men det är ju klart det gör. Men det är ju den gyllene regeln att så här, om man går över en viss gräns i framgång, då ser någon liksom, då är någon så här, då tycker pöbeln att då får man stå ut med det här.
Ja, men det är det som är problemet.
Och den tycker jag så här, vadå? Det är så här, som i en demokrati då. Det är liksom, det tankesättet tycker jag liksom, det funkar inte. Det är helt fel. Fast men då är det ju ansvaret båda hållen, och det kanske...
Vi har samma hjärna som vi hade på medeltiden. Så fort vi, och sociala medier har ingen liksom regelrätt lagstiftad styrning. Så att så här, så fort det tar fart, då tar ju fartet av helvete, precis som det gjorde liksom med stening etc. Liksom. Alla vill vara där och kasta en liten sten. Och det är unga människor, det är gamla människor, det är folk som inte har, alltså vi har en generation som inte vuxit upp med den här, vad ska jag kalla för, artighetsbarriären. Sen har vi de som är liksom generation äldre som tycker att det är helt okej att pissa på unga människor. Som är liksom kvinnor plus 50. Ja, men de har liksom ingen respekt för människor på ett sätt. Och liksom, du får igen tiofalt, och det står, brottet står aldrig i paritet med straffet när det kommer i sociala medier. Det är alltid väldigt mycket hårdare.
Men jag läste också igår att det är väldigt många unga tjejer som söker hjälp nu. Som mår sämre och sämre under coronan. De har inga bollplank, de är inte på sina vanliga plattformar. De får inte en bekräftelse från lärare eller vänner eller hit och dit. Så det kanske också är en förklaring till att det här blir ännu svårare under en pandemi.
Gud ja.
Det är spännande det, att under den här mellon så har det inte skett några skrällar, utan de förhandsfavoriterna har vunnit, och det har inte varit liksom det är väldigt tydligt att alla är i behov av trygghet just nu. Och då är det bara jobbigt. Det får inte vara någonting som stressar upp en ännu mer.
Nej.
Spännande tycker jag.
Ja, men du var ju jättekluven. Jag tyckte att Shirley Clamp var jätteduktig. Jag tyckte att jag var jätterolig. Anna Granat regisserar alla de här Mello-grejerna. Hon är ju fantastiskt duktig.
Ja, men jag vet inte. Jag tycker att det som har varit bra är att alla deltävlingar har ju varit helt diametralt olika duos.
Ja, vilket jag tycker har formulerats otroligt bra. Jag älskade ju Oscar Sia och Anis Dondemina duon. De var ju helt otroliga.
Helt otroliga. Men jag ser också så här, det här blir väldigt tydligt för mig. För när du och jag sitter koncentrerade, bara du och jag, och du visar saker för mig, då ser jag med andra ögon. Men när jag sitter med typ 9 grabbar som ska chips och dippa upp och ner.
Ska du verkligen bedöma saker då, tänker jag?
Nej.
Varför ska recensören, som
nej,
jag kallar det, komma in?
Jag tycker det är intressant att man säger, fan, man måste vara närvarande när man ska på något sätt tycka till om saker. Och det är det som jag tror är ett större problem. Man säger, ah, för fan, du har dåligt, de är så hit och dit. Man har liksom inte tid att vara proffsig.
Eller är det så att vi har tagit in våra sociala mediebeteenden till tv? För på sociala medier är det ungefär 2 sekunder, säger man.
Ja, jag fattar.
Att fånga din publik, liksom.
Mm.
Men då tänker jag, fan, det är ju jättejobbigt ur ett tv-perspektiv.
Ja, men jag tänker, det senaste deltävlingen var egentligen den som var mest fulländad.
Mm.
Det var liksom lite roliga sketcher, det var väldigt bra. Där Hall of Fame gjorde att det blev, ja, men olika höjd på inslagen. Så liksom, den var egentligen den som var bäst producerad. Sen var ju Pernilla och Per liksom det tokigaste, roligaste, galnaste, som var så här att man ville bara vara kvar i den där mellovärlden.
Gud ja, jag ville ju flytta in till dem.
Ja, det är som hela meningen med Mello. Så på något sätt så har ju pengarna lagts på det visuella och lite mer kanske på showen än vad det brukar göra i vanliga fall.
Och grejen är ju
så här, man kan luta sig mot publiken med det.
Ja, men grejen är ju att den här publiksituationen, den har ju bara funnits de senaste, liksom, det fanns ju på 80-talet när liksom Carola gjorde Främling. Sen så kom jag ihåg när Styler, de var med 86, då var ju allting musikvideo, så då var det bara en liten studio.
Just det, då var Kalev i musikvideo.
Ja, och sen var det ju liksom studiounderhållning i jättemånga år. Och sen drog ju liksom själva Mello-turnén igång för liksom, vad är det, 15 år sedan. Så det har, vi tror ju liksom att allting är likadant ut hela tiden. Så har det ju inte gjort, utan det här är egentligen inget nytt ur ett SVT-perspektiv.
Nej, jag fattar.
Det här är en traditionell melodifestival.
Ja, så är det faktiskt. Det har jag inte ens tänkt på.
Inte dumt, skulle jag säga.
Precis. Nästa år så... Men jag tycker att det har tagit sig lite också. Men just när osäkerheten i början, när det inte fanns någon publik, lite så här 70-talsresa, vad ska man titta? Men sista, de 2 sista var ju liksom, ja, men väldigt professionellt, tycker jag.
Ja. Ja, vem tror du vinner då?
Jag var ju med i Mellopanelen P4 Extra och gissade då att Erik Sade och The Mama skulle gå vidare direkt, och det gjorde de ju. Så att jag har väl lite tumme med det, va? Så att, jag tror att Erik Sade vinner.
Mm-hmm. Det tror inte jag. Mina barn, som ändå brukar ha Max Martin säger det, man ska testa alla låtar på barn, och gillar barnlåtarna, då vet man att den hits.
Okej, men gillar inte de Erik Sade?
Nej, de har inte alls fastnat för Erik Sade. De älskar Anton Edvard. Anton Edvard vinner. Jag tror att stå mellan honom och Tusse, om jag ska vara.
Tusse hade jag glömt.
Ja,
Tusse kan ju vinna på ren och skär ångvältscharm.
Du vet också, det finns någon strategi hur man placerar artister i Mellon.
Mm-hmm.
Och Anton var ju med i första deltävlingen av första låten, vilket betyder att den har fått mest listens.
Jag fasar. Men jag tror att det blir en killarnas kamp i år.
Ja, det blir alltid
killarnas kamp. Tjejerna har varit lite bleka.
Mm, måste vi säga. Det var ju trist med The Mama som ändå gjorde storkovan förra året. Men året innan var det ju också bara killarnas kamp.
Ja, det är sant.
Det verkar som att det var varannan damernas, måste jag säga.
Okej, så du tror du på Tusse?
Jag tror att står mellan Tusse och Anton. Jag kan inte bestämma vem som kommer vinna.
Och jag står lite bakom med Erik Sade. Jag är lite impad av hans låt. Jag tycker den är lite knorrig. Alltså jag tycker den är lite så här, oj, jag blev lite förvånad.
Ja, nej. Det tyckte jag, har jag hört förut. Ja, det har jag.
Det har vi. Men Tusse måste ju vinna, för han är ju den enda som har stått för någonting någonsin i en Mello-festival, tycker jag.
Ja, men spelar det någon roll i Mello?
Nej, jag bara blev så jävla tagen av honom när de satt och läste de där böckerna. De bara, ja, men det har vi ju pratat om innan. Men
exakt.
Ja, men jag bara säger, jag tycker det är så jävla härligt med människor som är på riktigt och så här, värnar om att ha kvar sin, liksom, ha kontakt med sin kärna, sin autentiska kärna. Det är det som gör människor spännande, vare sig det är på en middag eller på en sandstrand eller en mellotävling. Och det är ju det som många artister, tycker jag, förlorar jäkligt snabbt, just för att de kommer kanske in via idolsväng eller något annat liksom fabricerat, och sen har de aldrig fått prova sina egna vingar innan fabriken sätter klorna i dem liksom. Tusse.
Nu måste jag berätta för dig om någonting som jag har tänkt på här i veckan. Jag var ju uppe i Åre under sportlovet och är väldigt trött nu på alla covid. Jag förstår att det är många som är drabbade. Jag kommer aldrig säga emot det. Men nu lite räcker det med pekpinnar. Tack. Vi försöker alla göra vår bästa av vår situation. Med det sagt så kom jag på en intressant grej som hände under Årevistelsen. Jag var ju med i Nyhetsmorgon på fredagen, samma dag som vi åkte upp. Och sen så, från Nyhetsmorgon, jag måste blivit väldigt stressad, alltså inför alltihopa. Så har jag liksom förstoppad.
Ja.
Och i Åre så gick det liksom inte. Det gick bara inte. Det var för liten toalett, det var gick riktigt lås. Ja, men du vet, jag var så här, men du vet, det gick inte. Och så tänkte jag, men jag håller ut.
Det var för litet lås.
Det var så jätteäng lås.
Du vill säga medeltida lås. Man så här, hakar på. Ja, jag fattar. Ja. Nej, vi måste tillbaka. Vänta nu här. Vadå? Det var för litet lås.
Nej, men det var för litet lås. Var för liten dörr, skulle jag säga. Var för liten så tunn dörr. Och det gick inte att låsa den. Och inte för litet lås. Hur som helst. Så på väg hem får jag säga, fan, jag måste åka förbi apoteket och köpa så här medel. För det här går inte längre. Det är panik.
Sån där som man stoppar in.
Mm.
Vad heter det nu?
Mikrolax.
Just.
Ja. Men hur som helst så hände någonting märkligt. För när jag kom hem innanför dörren så bara, var jag tvungen att gå. Förstår du?
Alltså när du kom in här hemma, ja, i Stockholm.
Innanför dörren, då bara kom det naturligt.
Men det där är ju barngrejen.
Nej, men alltså det är ju förstoppningsteorin. Alltså saker du inte så här, det du tror att du så här, kan hjälpa till att kontrollera.
Mm.
Men vad tryggheten gör för liksom underliggande känslor och vad det så här, frigör i systemet.
Men vadå, hur länge har du inte bajsat på?
Jag hade bajsat Måste vi gå in i det?
Ja, jag tycker det är intressant. Hade du bajsat knorta?
Ja.
Det är världens roligaste uttryck. Knorta.
Men alltså vad...
Nej, gud, du måste vara så jobbig.
Ja, men kan vi bara så här, sluta prata om...
Nej, men bajs är intressant. Ja. Det är mycket forskning kring det där. Ursprungsbefolkningen, hur de bajsade bra. Och sen så började vi äta socker.
Jag har liksom inte varit förstoppad på 1000 år. Så jag var också i chocktillstånd.
Ja, var det typ en hög, gödselhög?
Vi behöver inte gå in på detaljer. Men alla som har varit förstoppade i längre period vet att it's more than a handful.
Jo. Jag är uppväxt med en son med problem kring det där.
Mm.
Mm. Han var tvungen att komma hem, Klaus är naken, ritualen sättas ner.
Ja, det där känner jag igen.
Du gör också det,
nej? Nej, men jag vet andra personer i min närhet som har gjort såna grejer.
Ja. Det är helt fascinerande.
Ja.
Måste vara naken för att kunna tömma.
Ja, men jag kanske var, jo, jag har nog gjort det själv när jag var liten.
Men det är jungianskt just att, att man inte vill släppa ut precis, saker.
Ja. Kontroll.
Mm.
Nej, men det som kom fram till mig var ju den här trygghetsgrejen som hänger ihop med förstoppningsteorin som jag själv då har skapat. Nej, men att vad heter det, folk som, jag tror att folk mår dåligt i många relationer. Och liksom inte känner sig trygga. Och då försöker man kontrollera det på olika sätt. Genom att så här, inte vet jag, göra olika metoder. Ha olika teorier. Ha olika principer för sig och så vidare. Och så blir man fortsatt inte lycklig. För man är inte trygg relation. Och sen när man helt plötsligt är i en relation och man är trygg. Då släpper alla de här teorierna och principerna, gud, och moralen.
Ja.
Eller hur?
Ja, men gud. Jag kommer ihåg han... han som slog mig, den mannen, då var jag alltid tvungen att gå upp, då var jag 25. Då var jag alltså alltid tvungen att gå upp och ta foundation innan jag gick ut honom, för att jag kände mig så gammal.
Precis. Och du blev lyckligare utav det.
Nej, men alltså, han fick mig, det var ju hans liksom psykopat liksom grej till mig, att han ville att jag skulle känna mig osäker rent fysiskt och liksom fysiskt, och därför sätter mig på psyket. Han var själv så otroligt vältränad och liksom var så mycket hela tiden med utseendet och lightprodukter och bla bla bla. Så att det sattes ju jätte, det tog ju bara några veckor, och sen så kände jag mig ful, gammal, tjock, bla 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 bla. Det går snabbt. Jag kände mig aldrig trygg i mig själv under de två åren.
Nej, men och så tänkte jag då, det här föranlett mig att tänka vidare då på Meghan och Harry.
Ha.
Som nu i natt, det här är alltså måndag, spelar in där, var med i en 2 timmars intervju med Oprah Winfrey. Och vi ska lyssna lite på den intervjun.
I mean, that's the sad irony of the last 4 years, is I've advocated for so long for women to use their voice. And then I was silent.
Were you silent or were you silenced?
The latter. I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought.
Ja, det känns ju som ett avsnitt ur The Crown nästan.
Ja, men jag tycker att det är spännande. Hela den här intervjun är spännande också ur medial synpunkt. För att säga, det går ju aldrig, om man väljer Oprah så vet man att man aldrig kommer misslyckas.
Så är det ju, men det är ju ett högt monarkiskt spel.
Jo, jag fattar, men det publiken, eller det vi inte har förstått först i den här intervjun, är ju att spelet redan är förlorat.
För kungahuset, ja.
Precis, ja. Vi har ju trott att det har funnits någonting kvar hit och dit, att de känner någon form av har någon form av lojalitet och fortfarande finns någon chans. Men man märker att det är ju schackmatt.
Jo, men grejen är, det är det här som är det nya. Det de inte förstått är att så här, idag blir du ju hertigen i sociala medier. Alltså det här är ju woke. Jag menar, det som händer i Ryssland nu, Putin håller på att förlora för första gången på grund av att han inte kan kontrollera sociala medier. Här har vi ett par som kan kontrollera sociala medier. Det gamla funkar inte längre. Det är så jävla tydligt bryte. Det har aldrig funnits i det. Tidigare alltid överheten haft sitt sista ordet eller sådär. Men det här är nog första gången de inte har det. Jag är så djupt skakad på ett royalistiskt sätt utav den här intervjun, för att det här är så rafflande.
Riktigt rafflande. Ja. Alltså. Nej, men alltså så här, att tänka att det här skulle ske under till exempel Dianas tid, och han säger också i intervjun, det är väldigt fint tycker jag, att han säger så här, nej men jag kan inte ens föreställa mig hur mamma hade det när jag ser Meghan som har varit med om det här, den här mobbningen och rasismen under några år. För Diana var ju, hon var helt ensam, hon hade ingen livserfarenhet. Hon, liksom, hon offrade sig verkligen som ett så här offerlamm till slakten. Och att hon överhuvudtaget överlevde prinsessan Diana. Så jag har tänkt på det efteråt, att hon orkade.
Kötta på i 13 år? Eller
ja, precis. Och att hon ens stod på benen på något sätt.
Helt otroligt. Helt otroligt. Men han säger det liksom, att så här, han var ju rädd för att historien skulle upprepa sig, och han hamnade också på ett dark place, som han uttrycker. Så att det var ju liksom bara att abdikera.
Men hon säger så här, att hon kände att hon inte ville leva längre. Hon säger ju inte uttryckligen att hon ville ta sitt liv.
Nej.
Utan hon bara kände att det var för mörkt. Hon ville inte, och då var hon ändå gravid. Och de skulle iväg på någon välgörenhetsgalna, och Meghan och Harry skulle iväg på någon välgörenhetsgala, och Meghan säger så här, jag har svarta tanken nu, jag vill inte leva längre. Och han säger så här, gud, du måste hemma och vila. Hon säger, jag kan nog inte vara själv nu. Så att i och för sig, ja.
Indirekt så sa hon det ju liksom.
Ja, men det är så mycket som kommer upp här, och det finns liksom ingen anledning att tvivla på några av de här uppgifterna. Jag bara känner så här, vad skulle de vinna av? Och så här, det spelet är redan förlorat. De kommer aldrig kunna mötas igen. Liksom, han har ju abdikerat från tronen och blivit en royalistisk flykting. Liksom. Det som inte verkar kunna moderniseras överhuvudtaget är att om man inte vill spela med i det royalistiska spelet, så är man för alltid en svikare.
Mm.
Man kan inte komma tillbaka in i ljuset och få någon synas förlåtelse hit och dit. Och det gällde ju samma sak med Edvard den åttonde då. Han blev ju, för han utropades till kung i Storbritannien men där slut, 1936 var det väl. Men sen så fick han ju abdikera.
Han blev ihop med en frånskild amerikanska,
precis, Wally Simpson. Ja. Och,
det var lite trist att han var nazist. Men.
Nej, men jag tror också att det handlar om att han uttryckligen från början så att jag tycker inte att jag passar som kung. Jag tycker inte att, jag vill inte, lite som prinsessan Madeleine i Sverige, att säga, det här är inte mitt kall. Jag tycker inte att det är värt det.
Nej.
Och det är väl det som...
Nej, men jag kan förstå vilken ung tjej som helst, Meghan Markle, liksom också komma in som amerikansk skådespelare, träffa en brittisk prins. Alltså bara där blir man ju förälskad. Alltså det är vem som helst skulle ju köpa hela liksom royalistiska paketet direkt. Men sen bara, vad fan är jag fast i liksom?
Men det var alltså 2 miljarder tv-tittare som tittade på deras bröllop.
Mm. Sen ska vi inte glömma bort att Englands kungahus får alltså 12 miljarder i apanage per år från brittiska befolkningen. Så att det är
inte det jättekonstigt när de äger typ hela Storbritannien?
Ja.
Alltså de äger typ, de äger så här befängt mycket del markegendomar. Varför, de kan väl bara sälja en av dem, kan de leva på det resten av sina liv?
Ja, men sen nu har jag ju precis börjat kolla på den här Little Axe på Netflix som handlar om... Ja, det är olika spelade dokumentärer om rasförtryck i England förr i tiden.
Mm-hmm.
Det är helt otroligt bra. I alla fall första avsnittet har varit amazing. Första avsnittet är över 2 timmar. Så det är liksom som små filmer i sig. Och då handlar det om The Mangrove, en restaurang i Notting Hill. Och liksom, som då är... Ja, det är en plats där liksom västindisk befolkning, det vill säga en koloni, som har då tagit sig till England. En utav Englands alla kolonier. De har ju alltså tagit massa jävla länder, de här kungahusen. Och,
ja.
Men sen så ska de inte ta hand om befolkningen. Och Nej. Då har en massa då västindier kommit och så har de fått liksom, bor de i några kvarter i Notting Hill och de är totalt söndermobbade på grund av ras utav polisen under 18 års tid. Innan det liksom sker en förändring. Och det är ett uppror det handlar om mot polisen i det här fallet. Och en rättsprocess som man... Ja, jag ska inte avslöja hur det går. Väldigt bra att se på det. Och det kan vara så här, det jävla kungahuset. Jag tycker det är så äckligt. Jag tycker det är så äckligt vad man har gjort mot Indien. Mot liksom hela världen. Hongkong, Kina, Västindien, whatever. Falkland.
Men jag tänker också att just den pikanta lilla detaljen som Meghan berättar om att någon i kungafamiljen, vi vet inte, du trodde att det var...
Jag tror att det är Philip.
Philip, den gamla aristokraten.
För detta nazist också.
Precis, har då ifrågasatt, eller spekulerat i bebisens hudfärg. Hur svart kommer den kunna bli?
Den rädslan kan ju bara uttryckas av en äldre människa. Och eftersom då Harry väljer att ta vara drottningens skyddsling och inte kasta henne under bussen, så tror jag är övertygad om att det är Philip eller Charles.
Men alltså, han måste ju vara så senil nu. Är inte han 100 år?
Ja, han är 99.
Ja, då
är precis rektopererad 99-åring.
Vi lägger lite pengar på honom. Det gör vi några miljarder till. Nej, alltså det tror jag så här, det kommer de inte kunna hämta sig ifrån.
Nej, men nu tror jag faktiskt att den där spiken i kistan är satt. Och det är en riktig uppförsbacke för både Charles och stackars William som då också Harry uttrycker i intervjun att är ju fångna i det här systemet. De kommer inte därifrån.
Jag tycker bara att det är så ändligt sorgligt. Det var...
Det hörde ju också att man fick lämna in sitt pass, sin legitimation och sina bilnycklar när man checkar in på Buckingham Palace. Så hon kom ju inte därifrån. Hon kunde ju alltså inte söka hjälp själv. Hon förlorar alltså sin identitet.
Var det därför hon inte kunde söka psykologisk hjälp?
Precis, och det var ju samma med Diana. Man kom inte därifrån.
Helt Hotel California, så en masse.
Exakt.
Jävligt risigt alltså.
Herre, jag är så upprörd och exalterad i ett.
Ja, jag vet. Nej, men det är ju sensationellt. Men jag tycker problematiken med de här, det som sker här är ju att det alltid upprepa sig på något jävla sätt. Tänk dig liksom, båda de här sönerna som jag tycker verkar ha blivit fantastiska äkta män och fäder och bröder och vänner och hit och dit. Jag tycker det är två jävla bra manliga förebilder överlag, inte för att de är så kungliga lite dit. Nu händer det som deras mamma, som skulle kunna vara det värsta som någonsin hade hänt prinsessan Diana. Det känns så här, då var allt förgäves för henne också på något sätt. Jag tycker det är oändligt sorgligt att nu är de inte kompisar längre. Och sen den där grejen då.
Jag tror de kommer bli kompisar i framtiden.
Ja, men alltså, den tyckte jag nästan var den jobbigaste. Så här, brudar som ska så här, kontrollera för giftermålet. Nej, men då har typ
Kate
blivit sårad för att hon inte tyckte om... Var det så?
Hon hade blivit arg. Hon tyckte inte om brudtärnornas klädsel. Och så hade hon... Megan blivit ledsen. Ja, men du vet, så här, stinkliga känslor, ja, svägerskor. Och så hade då nyheten vänts på då från brittiska hovet, ja, att det var Meghan, för man ville göra henne till svarta fåret hela tiden, som hade sagt där. Ja, för Kate får man ju inte röra, för hon är ändå liksom en tronarvinge indirekt.
Ja, och hon är vit, ursäkta.
Ja,
Men det är det som har, nej, och det är det som är, jag menar, om man ska ta den internationella kvinnodagen, när man ska säga kvinnor har kämpat, så här, kvinnor. Ja, men om man tittar tillbaka på historien, så har det ju aldrig funnits samma förutsättningar för kvinnor här i världen. Det är alltid, och det är fortfarande så här, de vita kvinnorna som går i det där liksom gräddledet. Och det som jag tror, det är den stora kampen som Meghan Markle för nu, det är att hon kommer ompositionera hela världens syn på rasism. Jag hoppas verkligen det. Jag tror faktiskt det.
Ja, jag tror åtminstone det kommer så här, ja, men det är någon liten så här kateges som har hamnat uppe på någon osynlig vägg.
Ja, för att i vår vardags rasism, som många av oss inte ens ser, som vi alla lever i, om vi erkänner den och så här, sätter ljuset på den, så kommer de här trollen mycket snabbare kunna försvinna. Kvinnor är argare, svarta kvinnor behöver inte samma hjälp när de föder barn. Alltså, det finns så mycket underliggande rasistiska koloniala föreställningar som de flesta inte ens tänker på att de
Nej.
Har.
Nej, men vadå? Bara kolla på liksom Madonna som åker och adopterar massa barn eller vem som helst. Alltså, du fattar vad jag menar. Så här, ja, ja. Vit kvinna, stackars barn, allt är hemskt i Afrika.
Kanske bara kunde skriva en check på så här, $20,000, så skulle det här barnet kunna stanna kvar hos sina föräldrar resten av livet. Det är så mycket som har varit skevt. Och jag tror att Meghan Markle kan vara en feministisk ikon i att sätta, liksom, ja, men, sätta fokus på de här frågorna. Det är liksom fantastiskt, tycker jag.
Det kommer stå henne dyrt. Ja, det är nog otroligt dyrt. Det vet
hoppas att hon pallar.
Ja, får hoppas verkligen att hon pallar trycket.
Harry verkligen var en stark ginger.
Ja, men han var väl väldigt rolig i James Corden-intervjun med honom. De gör ju en rolig version med honom när de ska, vet, när carpool karaoke.
Just det.
Där hämtar ju då James Corden honom i en turistbuss. Och det visar sig att han aldrig åkt buss i hela sitt liv.
Nej,
han har åkt turistbuss och de åker ju liksom till förbi Fresh Prince i Bel Air, huset och allt möjligt. Ja, men det är så roligt, se det på YouTube om ni kan, det bara googla. Där säger ju då Harry att han har ju enklare att förhålla sig till The Crown, som är en fiktion med inramningen att så här skulle det potentiellt kunna se ut, än en tabloidnyhet som påstår sig säga sanningen.
Fattar.
Och den tycker jag var en väldigt fin och ärlig beskrivning, för han sa ju ändå mellan raderna att så här, ja, men det, vi fattar att det är en fiktion, men det kan se ut så här, än att säga att så här är sanningen. Jag tycker det var, fan vad jag gillar honom. Oh, jag gillar honom så mycket.
Jag med. Meghan, you took my man.
The gingers. Det finns faktiskt en sak till vi måste prata om. Det är ju liksom... Kvinnokampen fortsätter. En trist nyhetsrapportering från DN i morse. Att ingenting har hänt på 25 år.
Otroligt trist. Och,
det är allt annat än progressivt.
Trist också att så här, klockan har vridits tillbaka 20 år senaste året. Och fan att det alltid är kvinnorna som ska råka ut illa ut i kriser och pandemier och krig. Det är bara så här, in med dem igen. Ja, könsstympning, barnäktenskap, ekonomi. Det är mycket svårare för kvinnor att ställa om också i pandemin. Och det har ju varit väldigt tydligt i USA. Kvinnliga företagare, liksom, ja, de jobbar ju med mjuka värden. Och då är det mycket svårare att ställa om.
Så
att,
så här, även om du har ett städbolag så måste du inte ta hand om barnen.
Ja. Men vi måste figure it out.
Vi säger att det här är sista året. Plus att jag är också extremt så här, jag älskar ju att man synliggör kvinnligt ledarskap och kvinnligt nätverkande och ett kvinnligt kvick. Men jag är jävligt trött på prefixet kvinna. Mm. Att halva befolkningen ska behöva ha ett prefix. Mm.
Kvinnlig regissör.
Kvinnlig basist. Mm. Kvinnlig entreprenör.
Kvinnlig fotbollsspelare.
Kvinnlig styrelseledamot. Mm. Va? Varför får inte vi ha samma villkor som männen och bara vara en styrelseledamot, en basist, en frisör, en regissör?
Jag tycker vi ska öva på det nästkommande år. Att vi inte sätter ett prefix framför.
Det ser vi ju på namnet.
Precis. Så då blir du alltså en poddare.
Jag är en poddare.
Fast just i podden, det där tycker jag inte riktigt prefix. Jag har aldrig hört någon säga, ja, hon är en kvinnlig poddare.
Det är en kvinnlig poddare, hör man väl ganska ofta.
Ja, det hör man i och för sig. Okej, okay, you took me again. Ja, det ja, ser ni.
Och där tog hon jag an mig igen. Nu har jag mobbat henne igen. Och nio. Tack för systerskapet och att vi försöker verka för en bättre framtid. Vi håller på er, hoppas ni håller på oss. Puss.
Puss och kram.